Snövit ska dö av Nele Neuhaus i översättning av Christine Bredenkamp. Prolog. Den rostiga järntrappan var smal och ledde brant nedåt. Han trevade efter strömbrytaren på väggen. Några sekunder senare kastade 25-wattslampan ett skumt sken över det lilla rummet. Den tunga järndörren öppnade sig ljudlöst. Han oljade regelbundet ingångjärnen så att hon inte skulle väckas av en gnisslande dörr när han kom och hälsade på henne. Varm luft, blandad med den sötaktiga doften av vissnade blommor, vällde emot honom. Han stängde dörren noga efter sig, tände lyset och dröjde orolig kvar en stund. Det stora, ungefär 10 meter långa och 5 meter breda rummet var enkelt inrett, men hon verkade trivas här inne. Han gick bort till stereon och tryckte på play. Brian Adams hesa röst fyllde rummet. Själv fick han inte ut mycket av musiken, men hon älskade den kanadensiske sångaren och han tog gärna hänsyn till vad hon gillade. När han nu ändå var tvungen att gömma henne så skulle hon i alla fall inte sakna något. Som vanligt sa hon ingenting. Hon talade inte med honom, svarade aldrig på hans frågor, men det var inget som störde honom. Han flyttade undan skärmväggen som diskret delade rummet. Där låg hon, stilla och vacker på den smala sängen, med händerna knäppta över magen och det långa håret som bredde ut sig som en svart solfjäder runt hennes huvud. Bredvid sängen stod hennes skor, på nattduksbordet en bukett vissnade vita liljor i en glasvas. Hej, Snövit, sa han tyst. Svetten pärlade i pannan på honom. Hettan gick knappt att uthärda, men hon gillade den. Hon blev lätt frusen, det visste han. Hans blick vandrade till fotografierna som han hängt upp åt henne på väggen bredvid sängen. Han hade tänkt fråga om han fick lov att hänga upp ett till. Men han måste be snällt och vid rätt tillfälle så att hon inte blev förnärmad. Försiktigt satte han sig på sängkanten. Madrassen gav efter för hans tyngd och han fick nästan för sig att hon rörde på sig. Men nej, hon rörde sig aldrig. Han sträckte ut handen och lade den mot hennes kind. Hennes hud hade under årens lopp antagit en gulaktig färg. Den kändes hård och läderartad. Hon blundade som vanligt. Och även om huden inte längre var lika len och rosig, så var hennes mun precis lika vacker som på den tiden då hon fortfarande hade pratat med honom och skänkt honom ett leende. Han satt där ett bra tag och betraktade henne. Aldrig hade hans önskan att beskydda henne varit starkare. Jag måste gå nu, sa han till slut beklagande. Jag har så mycket att göra. Han reste sig, tog de vissnade blommorna ur vasen och försäkrade sig om att Coca-Cola-flaskan på nattduksbordet var full. Du säger till om du behöver något, okej? Ibland saknade han hennes skratt. Då blev han sorgsen. Naturligtvis visste han att hon var död. Men ändå tyckte han att det var lättare att inte låtsas om det. Han hade aldrig helt gett upp hoppet om att få ett leende av henne igen. Torsdag 6 november 2008. Han sa inte, vi ses. Ingen som släpps ut ur fängelset säger, vi ses. Under de senaste 10 åren hade han ofta, väldigt ofta, föreställt sig den dag då han skulle friges. Nu tvingades han konstatera att hans tankar egentligen bara hade sträckt sig till det ögonblick då han klev ut ur porten och in i friheten som plötsligt kändes skrämmande. Han hade inga planer för sitt liv, inte längre. Även utan socialarbetarnas malande förebråelser var han sedan länge medveten om att världen inte väntade på honom och att han var tvungen att ställa in sig på alla möjliga motgångar och nederlag i sin inte vidare ljusa framtid. En karriär som läkare, som han hade haft för ögonen efter sin studentexamen med toppbetyg, kunde han glömma.